Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Bajskorv hade vi ju som förslag. Nej, det var ju vårt förslag.
Bajskorv?
Ja, det var vårt förslag. Och vi kämpade för att få in det namnet.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkomna till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension. Maila mig också på dilemma@mixmegapol.se. Så ge panelen sina tips och synvinklar på ditt dilemma. Dagens panel skulle jag vilja säga så nära Dream Team vi kan komma. Det är Peter Magnusson.
Jajamän.
Det är Josefin Krafford.
Yesbox.
Och det är Henrik Jonsson.
Här är jag.
Välkommen.
Tack.
Du jobbar just nu med Vem kan slå Anja och Foppa, tv-program som kommer i höst, eller hur är det?
Jajamensan, på Kanal 5. Så nu sitter vi och kommer på vad de ska tävla i.
Okej. Okay. Kan du avslöja någon gren?
Det kommer att bli brutalt, löjligt och på blodigast allvar.
Okay.
Spännande.
Peter, lite mer engagemang.
Nej, men på riktigt. Nej, men jag tycker att det låter genialt med just Foppa och Anja. Jag tycker det låter superroligt. Jag vill vara med.
Det ska vi se om vi kan lösa. Idrottsatleter är enda kriteriet.
Ja, det där är, det tycker jag är en liten definitionsfråga.
Anser du dig vara atletisk, Peter?
Ja, alltså, jag skulle...
Jag kan du bli vältränad?
Nej, men det är klart att jag inte är någon idrottsatlet.
Men du är vältränad?
Nej, jag var. Men jag skulle nog inte slå varken Foppa eller Anja, men säg så.
Nej, men det behöver man inte...
Du vet ju inte ens i vad.
Nej, visst.
Sant. Å andra sidan, ja...
Ja, i OS 1912 i Stockholm så hade man ju den här grenen poesi.
Ja,
skulle det. Om vi tog upp den i så fall.
Ja.
Och sjukt vältränad läste man alltså poesi.
En bodybuilder som läste
utan
att Karin Boye.
Det gör ont när en bröstvårta och brister.
Amen.
Josefin Krafford, har du något smart att säga innan vi kör igång?
Vad ska jag säga då? Nej, det finns så mycket smart som snurrar upp. Jag sparar mig tills vi till breven kommer.
Ja, till breven kommer.
Eller till det personliga dilemmat som någon har med sig.
Ja, men så är det ju faktiskt. Det kommer till min kännedom att Henrik Jonsson har ett personligt dilemma.
Ja, det är ett dilemma. Jag märker alltid när jag har dilemma att jag tenderar att skratta ut min ångest. Vad kul.
Som du gjorde nyss.
Exakt. Ja. När du skulle skoja så gav jag mig på dig också. Vi är musikt fri just nu.
Jag vet inte om jag ens försökte skoja, men tack.
Detta är ju i kategorin att vara en bra kompis eller att bara vara en som säger sig vara bra kompis. Kamrater för mig är väldigt viktig. Jag anser att jag lever mitt liv genom mina vänner. Därför vill jag jättegärna ha dem med mig. Och vi har pratat i många år om att vi ska åka på en tennisresa. Jag spelar mycket tennis och även mina kamrater. Och det har aldrig riktigt blivit av. Och nu var det en som sa, nu gör vi det. Absolut, jag är på. Och vi har sagt, vi måste bli upp mot 10 personer för att det här riktigt ska kunna bli av. Och då har vi letat upp folk från varsitt håll och jag har fått ihop mitt gäng. Och där är 3 av dem som har sagt, jag åker med om du åker med. Och de andra är klara. Så att alla är liksom bokade, bara att jag kan inte åka. Det går inte för att jag måste göra en annan sak under den här perioden när vi ska göra det. Men vad jag har gjort är att jag har ju fått igång en resa för alla andra som ska åka.
Och sen bangar du själv.
Men grundpremissen att de åker om jag åker, den håller på att spricka. Men alla längtar efter den här resan. Så nu är mitt dilemma, ska jag dra mig ur redan nu och säga tyvärr, jag hade fel? Eller ska jag bara låta det gå tills det är dags och hoppas att det här, vi kan kalla det för släktkalas, vilket det är. Det kan ju faktiskt bli inställt och ha tur och åka med.
Så ska du kan jag... ju se till så att det blir inställt också. Oh. Jag vill inte gå in på detaljer, men i alla fall. Men i alla fall, ja. Du, vad säger du, Josefin Kaffer?
Jag blir helt förvirrad. Du ordnar upp resa ihop med kompis och nu ska du inte åka med.
Det är lite så det handlar om. Och de som jag
dykt upp, det har dykt upp någonting.
Ja, ja, ja. Ja, men det förstår. Och de dina vänner, de vill ju såklart åka med om du åker med.
Precis.
Och det är ju ditt förslag också att göra den här resan. Så, att...
så gör man inte.
Nej, jag tycker det är helt...
Men känns... lägg där till att jag är säker på att mina kamrater kommer att ha väldigt kul med de här andra kamraterna. Så resan i sig kommer att bli väldigt rolig.
Du menar att kan du skapa något, ett värde här genom att föra ihop människor? Och så.
Exakt.
Så du ser dig själv lite grann som messias.
Ja,
kan man
exakt,
säga.
Som en gud eller någonting. Vad är det här?
Det gör ju folk.
Du är... Jag är riktigt stolt här.
Och jag är inte den som ska säga att du inte är det.
Men, och jag är inte den som inte ska säga att du inte ska vara stolt över
det. Men rent statistiskt så är folk i regel inte messias.
Som hävdar att de är det.
Nej. Så att jag skulle nog säga att jag tycker att du ska säga som det är.
Redan nu?
Ja.
Mm. Det känns som att det tar mig upp till att göra det.
Ja, men jag är inte säker på att de kommer att ha roligt och så skickar de bilden. Du saknas, skynda dig, ölen blir varm.
Ja, nu förvandlades du från messias till Donald Trump.
Ah. Ja, så länge jag inte blir Judas, vilket jag känner mig som.
Ja, det är hårfängt med Trump. Ja.
Ja. Nej. Jag tycker,
så Peter är ganska tydlig här. Så. Du ska säga det direkt.
Ja, det tycker jag man ska. Jag känner ju till beteendet. Och en sak jag uppskattar här, det är att du är väldigt ärlig i din... skenhelighet. Ja. Och det är fint. Men jag tycker i princip att man ska vara tydlig och ge andra folk en chans att basera beslut på den information som finns idag.
Men du alltså drar ihop till festen och sen bangar du.
Exakt. Själv.
Det är ju inte okej, ett sånt beteende. Jag måste bara säga det.
Jag märker att för dig är det tydligt, Anders, men du tror inte att det har att göra med också mitt beteende. Jag är inte ute efter ursäkt, jag är bara ute efter någon slags förståelse. De kommer ha roligt ändå. Jag är inte föremålet. Jag är en ödmjuk människa som inte
märks. Ditt eget skinn, känner jag.
Lite så grann. Är det också.
För att, alltså, om du drar ihop din fest och en jättegrej, sen bangar du, så känner man någonstans att du ska åka och känna it better be good, Henrik. Att verkligen. Du inte är med.
Verkligen.
Är det det?
Det är det jag får hoppas på.
Kan du avslöja varför du kan åka då?
Det är en släktfest.
Det är släktträffen så du bara måste vara på.
Shit happens. Ibland blir det ju så här. Men om man nu vet om det redan nu, då kanske det finns några av dina kompisar som skulle kunna tänka, som skulle tänka sig så här, men då sparar jag tiden och pengarna till den här resan när Henrik är med, eftersom han är Gud.
Ni hånar mig på så många olika sätt och jag märker att Josefin ändrar sin åsikt fram och tillbaka, men just nu känns det som att du är på min sida.
Nej, jag har inte ändrat någon åsikt. Det är konstigt från början. Det är ju som att bjuda på födelsedagsfest och säga kom, vad roligt. Och sen så bara
går man
och
lägger sig.
Ja, det har väl i och för sig hänt att man har gjort, men
ja, men inte innan festen.
Nej, inte innan festen. Nej. Exakt.
Och inte med någon på festen heller. Medan det pågår.
Men jag tycker i vilket fall som helst att du inte kan göra så. Jag tycker att du bara ska skjuta fram evenemanget självklart. Och jag gillar inte det här falska som du säger, Peter, det här att du tror att du på något vis är schysst. Att du vill intala dig att du är schysst som då låter de andra åka och så är du lite fin som inte följer med för du inte kunde. Nej, det går jag inte på.
Nej, du ser. Du försöker bädda in dig i din egen lögn och sen sova gott också.
Jag känner att vi var dömande mot dig idag.
På den punkten håller jag med dig.
Nej, men
det är helt
bra. Du ger oss trots allt ett ärligt dilemma som visserligen är djupt omoraliskt, men som ändå är ärligt.
Som kompis till dig hade jag blivit jättebesviken.
Det enda jag ville ha i morse när jag vaknade, det var lite tröst.
Och nu sitter
jag
här.
Nej, jag får fortsätta leta.
Men det kanske kommer i form av andras brev. På något vänster.
Ja, med felen så här kan man ju inte ha. Så för mig så är min formkurva, den går uppåt.
Men har du nu tagit ett beslut med de här fina råden du har fått?
Japp, och det är att jag ska bestämma mig imorgon.
Ja, det var bra. Nu så fortsätter programmet som vanligt. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lin. Min man har börjat röka nu. 32 år gammal. Jag tycker det är sjukt osexigt. Det luktar äckligt, känns löjligt och så är det ju farligt. Vem börjar röka som 32-åring? Jag tycker nästan att det är en dealbreaker. Ska jag ställa ett ultimatum, undrar Linn. Vad säger Josefin Crafoord?
Jag tycker att det här med rökning, men det är väl bara för att jag aldrig har rökt på riktigt.
Nej.
Jag ser ju cigaretter lite som så här gott i godis eller som
chokladcigaretter.
Ja, alltså det är väl något man kan väl ta sig en liten
lite
cig,
som lite som sallad.
Ja,
en liten tutting.
Men det är
en
ju
kaka till kaffet.
Ja, men alltså om det är en kaka till kaffet för Lins man, då tycker inte jag det är mycket att bråka om. Men om det är så att han bara, nu går jag in för rökningen och ska du liksom röka 4 paket cigg om dagen.
Ja,
då är det klart att det
kanske inte, men man...
Nej, men man kan kanske snabbt hamna där. Men om det är någon liten, vadå, en gasha då och då, är det så farligt? Det tycker
men,
jag inte.
Nej, men tänker man är 32 och lite tråkig så här, kanske revisor.
Ja.
Och kanske vill vara lite tuff.
Ja, men precis.
Då köper man sig ett paket Marlboro.
Ja, jag tycker inte att det är konstigt. Just nu är jag på mannens sida, men det är som sagt för att jag inte vet hur mycket och ofta han röker, men om det bara är lite då och då så.
Ingen dealbreaker helt enkelt. Jag
tycker hon kan börja röka lite också.
Vad säger Henrik Jonsson?
Hon måste backa ett steg. Jag tror att detta är ordvits, jag ber om ursäkt, en rökridå för någonting annat. Han försöker dölja någonting. Det är ofta det som skyler, som avslöjar. Människor med hatt inomhus börjar ofta tappa hår. Människor med solglasögon på NK har eller är kända människor. De försöker dölja sig. Jag tror att den här rökningen är att antingen att han har en ohygglig tandlossning eller att han luktar på något sätt eller att han gör någonting annat. Aha. Och då röker han för att förleda uppmärksamheten.
Så du tror att han är otrogen?
Det är exakt vad jag tror. Med män.
Men så han vill ta bort manslukten med hjälp av en cigg alltså.
Nej, men jag tror att detta är ett uttryck för att han har börjat göra någonting annat och han klarar inte av att hålla det tillbaka längre. Detta är ett tecken på exploderande och galopperande ångest.
Vad kan det vara?
Han har förlorat pengar.
Okay.
Jag tror att det kan vara så enkelt som lite bara stress eller nervositet. Då kan det ju vara lite skönt att ta en cigg.
Vad säger Peter Magnusson?
Jag säger att tiden har sprungit ifrån den här killen. för att det är det inte lika häftigt att röka som det var. Nu jag tycker jag ska börja med crossfit istället. Ja. Det ligger mer i tiden. Jag har en kompis som sommarröker. Han röker som fan på sommaren. Och det är något med det som jag tycker är lite livsbejakande. Och det ser så olagligt ut på något sätt när han röker. Det ser nästan ut som att han begår något brott. Men med det sagt, jag ställer mig ändå lite på hennes sida, kvinnan, brevskriverskan. För jag tycker själv att det är lite av en dealbreaker. Jag tycker det är så fruktansvärt äckligt. Men jag är väldigt känslig och samtidigt så snusar jag ju själv lite som en dagmask nästan. Så att jag har ju inte fog för detta. Men jag minns, jag har heller aldrig varit en rökare, men jag rökte så tjuvrökt och höll på lite grann när man var liten och sådär. Och jag tror att man är känsligare då än de som aldrig rökt. Så jag tycker att det är, om jag var ihop med en jätte härlig tjej som heter till exempel Kalotta, säger vi. Och så började hon plötsligt röka vid 32. Det skulle jag reagera. Jag skulle tycka det var urtråkigt.
Du skulle inte tro som Henrik att det är något annat härligt som ligger bakom.
Nej, sen vill jag lägga in en brasklapp här med solglasögon på NK. Jag skulle väl säga att det betyder att man är inte känd.
Exakt.
Ja, man vill vara känd.
Man vill vara känd. Ja.
Men, det kan också vara att man vill snatta.
Ja, så kan det vara. Ja, för man syns ju så dåligt då.
Man vill snatta solglasögon.
Om man är kändis menar jag så vill man ju ha så... För, ja, då är det lättare att snatta.
Jag fattar.
Men man känner sig lite
korkad. Så påkommen.
Ja, jag förstår. Ja, nej, men han kanske har blivit spelmissbrukare. Det kan ju vara någonting som har hänt. För det känns ju udda att börja röka vid 32.
Det är verkligen. Ska man ta reda på det tycker du?
Ja.
Jag tycker absolut det. Du får jättegärna fortsätta röka om du berättar för mig varför.
Josef, vill du ha sista ordet?
Ja, det kan ju vara så om de nyligen har flyttat och blivit med balkong. Tänker jag.
För då har ju en sikt till på något
då,
sätt.
Ja. Precis, jag har ju börjat nu. Jag är ju då 40 plus. Och nyligen var jag i Indien också och hittade några roliga cigaretter där. Som jag tycker är det är jättetrevligt att röka en sån.
Ska vi stanna där?
Nej, så...
Berätta vad du upplevt. Nej, vi släpper
det. Nej då, men alltså...
Men det är lite hönan och ägget där, bakom först ciggen eller balkongen?
Balkongen kom ju först, men det är njutningen av de två tillsammans. Och verkligen, alltså, vi pratar en gång i veckan, två kanske.
Det är just tobak i Indien, inte helt fel heller tycker jag.
Men
det är en dealbreak i alla fall tycker Peter Magnusson. Ja. Det är ingen stor grej tycker Josefin Crafoord att ta reda på vad det egentligen är som ligger bakom rökandet. Det kan vara så att han har börjat spela eller är otrogen med en man.
Tar han munblås så är det absolut en man.
Och ser man en man med hatt och sågarsögon på NK så är det Måns Zelmerlöw som ska snatta.
Ja! Där fick den.
Han snattar hattar.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Thea. Jag har bestämt mig för att sluta flyga av klimatskäl. Det jobbiga är att jag ser hur mina vänner reser bort till bland annat Japan och Dubai. Snart ska jag träffa mina vänner på en middag och de lär sitta nonstop och älta om sina resor. Jag blir provocerad av deras resande när alla vet att klimatet är på väg åt helvete. Men jag vill inte ha någon konflikt å andra sidan. Vad ska jag göra, undrar Thea. Vad säger Peter Magnusson?
Jag gör ingenting. Var tyst. Sluta vara moral. Ja, det är klart. Vi behöver prata med den här. Ja, men jag har väldigt svårt för... Jag respekterar verkligen hennes ställningstagande. Det är rimligt och så. Men alltså, att då vara en sån moraliskt högfärdig... Som, så här, det verkar som att de som gör de här valen är ofta folk som inte har något behov av resa heller. Och som inte ens tycker om att resa. Det är ungefär som folk som säger...
Man får... Flygrädda.
Ja, kanske. Eller som inte reser så mycket. Då är det väldigt lätt att säga det då. Men det finns ju många människor som faktiskt lever för att resa. Det är det bästa de vet i hela världen.
Men hon har fått upp ögonen för klimatkrisen och gjort ett stort beslut att inte resa mer. Men då tycker du att hon har blivit dömande och det ska hon inte vara.
Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker man får yttra sig på annat sätt. Dessutom, det här är en väldigt stor och komplicerad fråga. Sen kan ju, finns det faktiskt också de som hävdar att det är ganska viktigt att vi fortsätter resa så att flyget utvecklas och vi tar fram billigare bränsle. Om vi hade slutat tillverka nya bilar 1990 så hade ju bilarna släppt ut liksom 10 gånger så mycket bly.
Ja, vi slutat åka bil så här, eller köra bil så hade det kanske ännu mindre.
Ja, och det är ju inte liksom en realitet.
Nej. Vad säger Josefin Kraft om detta?
Ja, nej, men det är jättekonstigt att liksom hetsa upp sig inför en middag. För just middagar, det är väl ett alldeles ypperligt sånt tillfälle att ha liksom brännande, spännande diskussioner.
Gå rakt in i fighten. Ta fighten, testa sina argument.
Men det behöver inte vara en fight, men hon kan i alla fall bara säga, nej men jag har gjort det här valet, och så kanske de andra lär sig något av henne, kanske hon lär sig något av dem, eller ser det istället som en intressant diskussion istället för att sitta och prata om så här, i senaste tapeten eller bostadsrättsblaj.
Är det det man pratar om?
Men du vet.
Känner du Thea?
Vad säger Henrik Jonsson om det här då?
Thea, klimatet har alltid varit på väg åt helvete. På samma sätt som livet alltid leder till döden. En åsikt utan motstånd eller makt är bara en tom gest i luften. Om du nu står för detta...
Har du skrivit det här själv?
Ja, nej, jag har snott några grejer innan, men det lät lite som jag tror att jag har kommit på det. Om du nu ska stå upp för detta så kan du inte sitta och vara tyst. Ska det förbjudas så får de som har makten och medlet att göra det, det vill säga staten eller de länder där man flyger runt i. Så Thea, om du verkligen tycker det så får du säga det högt, annars så sitter du still och håller truten.
Men ska hon ta upp det här på middagen? Det är som är frågan. Ska hon sätta igång en debatt som Josefin säger?
En gång för alla så måste hon göra det som man i Bröna Lejonhjärta kallar för slutstriden.
Okej, och det ska hon göra på middagen?
Ja.
Okej, hon ska ta fighten på middagen.
Ja, men självklart kan hon initiera en debatt. Det är väl rimligt. Så här, jag har massa olika vänner som tycker massa olika saker. Jag håller inte med om alla, men... Det vore ju tråkigt om det var så att jag blev så provocerad så att du kunde umgås med folk bara för att man inte tycker samma sak.
Hon måste ju tagga ner, hon får ta ett chillpill innan eller någonting. För att hon får ju inte liksom vara så här...
Plocka bort moralkakorna. Man ska akta sig för det.
Hon ska inte utmana dem utan säga, jag är av den här åsikten, jag märker att ni agerar på en annan. Kan ni berätta för mig varför jag har fel?
Men jag får en känsla av att Thea inte sitter på en åsikt utan hon har sanningen här.
Vad har hon för sanning?
Nej, men det är precis. Men det
hon ser sig ju som en moraliskt mer högstående människa, och det är det som provocerar mig. Att hon anser då att hon sitter på svaren, men det finns faktiskt så många olika åsikter kring till exempel den här frågan.
Ta debatten på middagen, eller var tyst tycker Peter. Men ta debatten, och tar du debatten så ha ett öppet sinne och ta in deras andras
Och så kom med egna förslag på hur man kan resa på annat sätt och sånt. Det är skitbra.
Häst och vagn eller sparkcykel.
Ja, visst.
Tåget till Japan kan vara tufft kanske.
Ja, för inte tala om bussen.
Tack. Här är ett brev från Robert. Hejsan Dilemma-panelen. Min flickvän sa att hon ville göra slut. Dagarna efter det så gick min mamma bort. Vi bor i en ganska liten stad, och när min flickvän fick höra om min mamma så ville hon bli ihop igen och finnas vid min sida. Jag tycker det är skönt att hon är tillbaka nu när jag går igenom det här, men jag är rädd att hon bara är med mig för att det ser taskigt ut om hon lämnar mig just nu. Ska jag göra slut med henne, undrar Robert. Henrik Jonsson, vad säger du?
Var ihop med henne så länge du tycker om henne. Ägna inte någon tid åt att fundera på vad hon tycker om dig. Alla får ha sina egna åsikter. En del blir ihop med någon för att den är rik eller för att någon är lång eller kort eller har en bostadsrätt i Stockholms innerstad.
Mm. Ibland allt det där.
Ibland allt det där. Ibland kan anledningen vara att det är lite synd om dig. Därför tänker jag vara ihop med dig. Så att njut så länge det varar, Robert. För att det känns inte som att det kommer bli så länge till.
Men han ska ta för sig så länge det varar.
Ja, ja. Så länge han upplever att hon är där av någon slags kärlek.
Stå. Josefin Crafoord?
Ja, men jag är lite inne på samma spår. Sen kan han ju i och för sig, skulle han kanske kunna bara bestämma ett datum en bit in i framtiden där han gör slut, tänker jag. För att någonstans så vet han nog att hon kommer göra slut igen. Och det kan vara lite skönt att vara först.
Ja.
Ja.
Just att han börjar äga förhållandet.
Precis. Så
han
om
äger
han
slutet på förhållandet.
Han gör som Henrik nu, njuter och liksom äter av frukten. Och sen bam, ridå ner. Bara, puff,
och då kanske ut. Hon har kärat ner sig i honom.
Precis,
igen.
Och hennes pappa dör.
Hörde ni, era hemgiriga rackare, vad möts ni här?
Josefin är mer cynisk än, jag vill inte säga någon annan Christopher Walken i Levande Våldtagna.
Vi tog det lite långt där.
Peter Magnusson.
Jag håller med båda. Jag håller med det du sa, Henrik, att man är ihop, alla är ihop med varandra av olika anledningar. Det finns någon slags idé om att det ska vara något, att relationen ska bygga på äkthet. Vad det nu är.
Ingen har
stort missförstånd.
Det ska inte bygga på äkthet.
Ja, men det kan det väl göra. Men det är absolut ingen nödvändighet och det är dessutom knappast alltid
optimalt.
Fast vet du vad? Ska jag berätta en sak för dig, Anders? Att det är inte optimalt, men det är få saker som är optimala. Men frågan är, fungerar det? Mm. Ja, tydligen, för det görs barn.
Ja,
men även
jag
om då
känner mig som 4 år, han blir uppläxad. Men okej. Ja. Josefin Crafoord har en väldigt tydlig strategi här, Robert, är att du helt enkelt ska njuta av frukten här men bestämma ett datum när du gör slut. Ja. Så att du äger liksom slutet på det här förhållandet.
För då hinner han också förbereda sig på det mentalt, så det blir skönt för honom, tror jag.
Henrik Jonsson tycker helt enkelt att du ska vila i detta.
Älska så länge kärleken räcker.
Älska så länge kärleken räcker. Det viktigaste är vad du känner för henne, inte vad hon känner för dig.
Och om kärleken är baserad på en bostadsrätt i Stockholms innerstad, så är det inte mindre värde för de som älskar varandra av hjärtans lust.
Bostadsrätten kan minska i värde.
Kärlekladdar är lite just nu på bostadsmarknaden.
Tack så mycket.
Så passande. Så perfekt.
Trea på stamvägen.
Ett förhållande på...
Ja, men hon var ju han gamla gubben som Annie Cole Smith var ihop med.
Ja, ja, precis.
Ja, men hon var ihop med det för pengarna, så åkte hon. Ja, jag vet, så han.
So what? Ja, men det där gick inte.
What else is new?
Ja, just det. Ja. Jag är ihop med det för att du är känd. Ja, det är helt okej. Hejsan, Dilemma-panelen, heter Mikael. Jag är 19 år och inte så bra på att ragga tjejer. Nu var jag på en dejt och mot slutet av dejten hånglade vi lite grann. Då slinker det ur några ord som jag inte vet var de kom ifrån. Jag råkade säga, jag älskar dig, till henne.
Nej, men...
Jag känner mig så himla dum nu. Jag har inte vågat höra av mig, jag vet inte om jag har sabbat allt. Men frågan är hur jag dansar vidare från det här. Ska jag ta upp det eller ska jag bara låtsas som ingenting, undrar Mikael. Vad säger Josefin Crafoord?
Nej, jag tycker om han gillade henne och vill fortsätta dejta henne, så klart att han ska höra av sig och bjuda ut henne igen. Jag tycker inte han borde inte ens ta upp det här.
Nej.
Han behöver ju inte hålla på och göra misstaget igen och igen kanske.
Inte det första när hon öppnar dörren, jag älskar verkligen det.
Eller så om de ses igen och har en trevlig stund tillsammans, då kan han ju kanske säga, du, jag sa det där, det var ju tokigt. Alltså att det blir lite kul.
Så. Man får inte backa.
Nej, inte.
Nej,
tror ni inte han var ärlig då? Jo. Tror inte han älskade henne i detta ögonblick?
Exakt det jag tror. Där och då, i den porten tillsammans, i den sekunden, så älskar han henne för evigt.
Och där har vi väl alla varit en gång?
Ja.
Oj.
Och varför vågar inte fler säga det?
Jag vet inte.
Det man säger, jag älskar den här situationen just nu.
Ja, mm. Och det kan han säga.
Men det kan man ju säga, jag älskar det här. Men man får ju inte säga, jag älskar dig.
Ja, men det blir så, han blir ju så. Han är ju en situation.
Det här är ju en känslomänniska vi, ja. Vi pratar om här.
En konstnär.
Och då han är 19 år och det bara kom. Jag älskar att han sa så. Och jag förstår honom att han tycker det är lite pin.
Mm.
Ja, och så.
Mm. Ja, men det gör man ju.
Och det jag rekommenderar är att antingen så kan de ju se så kan han försöka skoja om det så här. Ja, det är mycket känsligt.
Det är inte så lätt att klara sig åt skoj när man är 19 år. Det är
nej, bättre. Kanske. Ja. Fast man, det, nej, men då skulle han kunna göra så här. Han skulle skicka ett sms till henne och så säger han tack för senast, det var trevligt. Vad sa jag till dig? Och så skickar han den här smiling med apan som håller för
ja!
Ögonen.
Ja!
Ja! Ja!
I love it!
Peter Magnusson är ja! Så fruktansvärt modern och ungdomlig.
Nej,
så
vet
han
du...
vet att den här apan är mojen.
Ja, emojen är till för alltså, när man har sagt för mycket.
Den är så bra. Apemojen kan rädda nästan vad som helst.
Ja, men den används för mycket.
Det är, den bästa.
Det är då hon svarar, jag älskar dig.
Ja, ja. Kanske.
Mm. Och då säger kan jag sitta där med sin jävla emoj. Ja.
Eller tråkigt är om hon svarar med apemojen som håller för öronen. Men jag tror att den funkar, för då har han av, du tycker att han avdramatiserar
det. Men det känns ändå som att både Henrik och Peter har varit i det här landet och man verkligen känt att antingen sagt eller ja. Velat säga det i ett ja. Ögonblick när det kanske varit alldeles för tidigt.
Jag
men Josefin har inte varit
där. Jag har gjort det eller? Precis som den här brevskolan.
Mm. Jag råkar säga det en gång när en kille sa så här...
Klipp på bussen.
På skoj. Nej, nej, men vi dejtade lite grann.
Löneförhandlingen.
Men gud, du hatar mig. Jag älskar dig. Så konstigt.
Just det, för att du fick så bra betalt.
Då kommer alla känslorna på en och samma gång. Nej, vad var jag nu? Jo, nej, men han sa, du hatar mig, sa han. Alltså så här på skoj. Ja, mm. Gud, du hatar mig. Och då sa han, nej, jag älskar dig. Och då bara... Som att han lurade mig att säga det. Mm. Så kände jag.
Men det blev nästan en lek där jag hatade. Nej, jag älskar dig. Ja, Peter, har du en story kring detta?
Nej, men det här var ju många, många år sedan. 80-talet. Nej, men det var väl för första dejten, tror jag.
Uh-huh.
Och vi hånglades och kysstes och så. Och så sa hon att jag älskar dig. Och då svarar man ju så här... Mm.
Men du har ju den där, du går neråt där då.
Ja, lite.
Ja. Kan låtsas som ingenting, ja eller nej.
Det nej, jag ska skicka apsmiling.
Apsmiling, Jossan.
Apsmiling.
Låtsas som ingenting.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Vi pratar om huruvida man ska säga jag älskar dig efter en sista där en kvart, en halvtimme. Vi kommer väl överens om att det är lite tidigt.
Lite, en aning.
Ja, men har man gjort det så har man gjort det. Och det är lite, det är romantik och det är för få romantiker i världen. Ja. Är det inte så?
Just.
Hörrni, vill du skriva till mig så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Och nästa dilemma är från Liv. Hon funderar på att klippa sin dotter mot, alltså klippa håret. Klippa sin dotter mot...
Var det någon? Det var väl ingen som tänkte något annat?
Nej,
det var bara i min jävla...
Ja, du menar maffiaklippa?
Ja,
precis.
Ja, du menar waste up.
Jag fattar. Så var det jag vill göra. För det är bara att klippa sin dotter.
Jag fattar vilka associationer du har till ordet.
Ja, precis. Jag har inte klippat så ofta, så det är där jag är. Jag måste klippa. Okej. Nästa dilemma är från Liv. Hon funderar på att klippa sin dotter mot pappans vilja. Spännande brev som vi tar tag i efter reklam. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Liv. Jag har en 6-årig dotter som vill raka sitt hår på sidorna av huvudet eftersom hennes stora syster har gjort det. Men pappan, som jag har separerat ifrån, vägrar. Han tycker inte att det passar på en 6-åring att säga att hon kommer ångra sig och bli ledsen. Om hon ångrar sig så får hon ju lära sig en läxa. Jag gillar inte idén av att mitt barn inte får bestämma frisyr själv. Ska jag låta min dotter klippa vilken frisyr hon vill trots att hennes pappa vägrar detta, undrar Liv. Vad säger Josefin Kraft?
Jag klipp till, tycker jag.
Mm.
Det är bara hår, menar jag. När jag var liten, jag hade väldigt långt hår när jag var så här, kanske 4-5 år.
Mm.
Ja, och så ville jag ha en kort, jättekort page vill jag ha. Och då klippte min mammas kompis mig när hon var barnvakt. Klippte av allt det här långa håret. Det är lite speciellt. Och min mamma fick sig en liten chock. Men den som fick störst chock, det var ju jag. Jag började storgråta. Jag fick ju sån panik när jag väl liksom fattade vad jag hade gjort. Men jag tror att det var lite lärorikt sådär. Och håret växte ut igen. Ja, men... Jo, stora syrran har gjort det. Det är klart att hon... Ja, men det tycker jag. Jag tycker klipp och farsan kommer säkert varför gjorde du det här? Vad dumt. Och sen så blåser det över.
Vi talar ändå om att raka håret på sidorna som ja. Kommer se väldigt konstigt ut.
Nej, hon kommer ungen. Se cool ut.
Cool.
Yeah, man.
Vad säger Henrik Jonsson?
Jag tror att om pappor hade fått lov att bestämma frisyrer på detta jordklot så hade det varit betydligt tråkigare jordklot. Jag tycker att pappor har nästan ingenting att säga till om när det kommer till frisyrer. Så länge nu inte dottern ska raka in någon politisk religiös symbol, en svastika i nacken eller något sånt. Ja. Det hade han kunnat ha någonting emot. Mm. Men när det kommer till att hon vill se ut som sin stora syster... Det handlar om att hon vill bli stor. Hon vill ha någon identifiera sig med. Hon ska växa. Och precis som Josefin säger, kommer hon inte tycka om det, då får hon lära sig det.
Och det är en viktig sak för syran det här. Vad säger Peter Magnusson? Du har ju en dotter. Ja, hur gammal hon är? 4 eller 5?
Fem snart. Ja, precis. Och, nej, jag tycker att det här är svårt. Det här handlar ju om värderingar mellan två olika föräldrar som dessutom inte har... barn ihop då och så är det med mig också men så, jag tycker inte det här är så lätt. Det där är ju en lätt poäng att ta att män inte ska bestämma sig, men jag tycker inte det är så lätt. Jag tycker så här, jag håller med, jag tycker inte det här är inte någon favoritfrisyr för mig, men jag tycker att det svåra är så här, ja, ska hon få bestämma själv eller inte under 6 år? Och jag kan hålla med om båda argumenten här, att om hon ångrar sig så kanske det är inte så tokigt och då får hon lära sig någonting där. Men jag tycker det är fel att säga så här att hon gör det och skiter pappan. Jag kanske pratar för att jag själv är där, men det är väl aldrig bra.
Hur reagerar om din dotter kommer hem från sin mamma till hem till dig och så bara helt raka på skallen?
Nej, det var skitsur. Men det har ju inte så mycket med frisyren i sig att göra, utan vissa saker som och vad det är, sådana beslut kanske man tar tillsammans. Sen kan man ju då hävda så här, ja, men vissa beslut får barnet ta själv liksom. Och det här kanske är ett sånt, jag vet inte riktigt.
Men om jag lägger, om jag gör ett litet medskick, ett litet inlägg i min tydliga åsikt tidigare. Om man säger så här, vi hör att du vill klippa dig till i den här frisyren. Vi bryter läget här nu och om exakt 4 veckor, om du fortfarande vill det, då gör vi det. Men du får liksom en ångerperiod på dig.
Det tycker jag är bra.
Så att en pappa kan börja sorgbearbeta och en mamma kan känna att hon har fått rätt.
Nej, men jag tycker för kärnfrågan här är ju inte om hon, egentligen inte om barnet ska få klippa sin frisyr. Så tolkade jag det, utan det är hur hon ska hålla sig till pappans.
Exakt.
Det är ju det, va?
Ska jag låta min dotter få klippa vilken frisyr hon vill? Det är som frågan.
Ja, precis.
Mot pappans vilja.
Men det är väl inte särskilt smart någonsin att override den andra föräldrens...
Ja, men de kommer ju uppenbarligen inte överens.
Men det gäller ju att välja sina strider också. Jag tycker just en sån här frisyrgrej tycker jag är en sån liten sak. Så att om mamman och pappan har såna issues, då tjafsas det säkert om de minsta larviga bagateller. Och det måste man komma bort från.
Ska hon ta det här kriget med då?
Det är därför jag tycker att dottern ska...
Det är lite symboliskt.
Ja, det är lite symboliskt. Ja. Det är det. Och det är lite laddat med hår också av någon anledning och sådär. Men jag känner att i det här fallet så hade i alla fall jag gjort så att jag hade låtit min dotter då få bestämma och så hade jag tagit smällen från farsan, för jag vet att det skulle blåsa över.
Låt dottern klippa vilka får säga hon vill, tycker Josefin Crafoord, ja eller nej?
Jag tycker också det, men lägga in en liten ångerperiod innan man klipper.
Säger Henrik Jonsson, Peter Magnusson.
Sök konsensus i den mån igår. Jag klippte själv min dotter när hon var 2. För jag tycker folk drar med barn till frisörer, det kostar 700 kronor, jag fattar ingenting. Nej. Så jag klippte henne själv. Och det blev faktiskt dosigt. Hon såg ut som en liten kulturtant på Dagens Nyheter.
Det är ju lyckligt.
En liten kulturtant, för det blev lite för kort, du vet, man klippte av bara luggen sådär. Så att det har jag inte gjort sedan dess.
Men det växer ut.
Det växer ut, gjorde det. Men så, försök att komma överens, annars så får du...
Börja prata så här också.
Små marimekko-klänningar.
Nu ska vi köpa halsband med träkulor på.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, heter David. Jag har fått frågan av mormor om jag vill använda hennes gamla vigselring när jag friar till min flickvän. Jag älskar den idén. Men jag ville prata med min syster och min mamma först. Min syster förklarade att hon hade sett fram emot att ärva mormors ring. Min mamma tycker också att det är bättre att, så att säga, hålla mormors ring inom släkten. Och säger att vi riskerar att förlora den om det skulle bli skilsmässa i framtiden. Jag känner mig sårad. Dessutom har inte min syster någon pojkvän än. Ska jag fria med mormors ring ändå, undrar David. Ska han göra en kupp här? Vad säger Josefin Kraft? Mm.
Ja, men var det inte mormor som föreslog att, att ringen skulle användas nu?
Det var mormors vilja.
Ja, just av den anledningen så tycker jag faktiskt att han är etta på bollen i det här läget. Mm.
Och det är end of story. Mormors ord gäller. Vad säger du, Magnusson?
Är svårt. Jag tycker man ska försöka hålla den inom släkten, ja.
Och fria till någon i familjen.
Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Om mormor nu har sagt det, det beror på lite vid vilken vigör mormor är. Min mormor gick bort förra året och hon tog en del... lite oklara beslut.
Olyckliga beslut.
Ja, men som kanske...
Så du har mycket glädje av. En bostadsrätt.
Därför jag faktiskt jobbar inte så mycket nu. Nej, då, nej, men så var det inte. Men det, jag vet av erfarenhet lite släkter här och där att det ges bort lite grejer ibland på oklara grunder. Mm. Ibland så får man någonting som en mormor kanske tror är ett gammalt fint släktfilt som det sen står indiska på när man vänder på. Och såna här saker. Oj. Jag har hårresande historier där. Nej, men jag vet inte. Jag tycker om hon har sagt det, ja, du har ju en poäng där. Då är
alltså
det ju
om
så...
hon är klar i huvudet, ja, vi vill jag ju lägga till. Alltså.
Men jag kan tycka, jag kan förstå syrran. Jag menar, nej, nu, hon har ingen pojkvän och sådär, men hon, det verkar som hon har ambition att hitta en.
Är inte lite dystopiskt av mamman och förutse en eventuell skilsmässa här med den här tjejen?
Ja, fast det är väl också en realistisk syn med tanke på att över 50% av den
här jorden ska mamma komma med det.
Ja.
Kan man inte göra en deal kring det då? Att om vi... Eller,
vad säger du om detta?
Jag tycker att man skulle göra så här. David friar till sin flickvän, men han har mormors ringe på sitt finger. Mm. Och så köper han en ring till den han ska fria till. Så att han har två ringar.
Alltså bästa jag hört.
Tack.
Modernt, progressivt.
Verkligen, tack.
Ja. Jag tycker det är girigt. För att det ska hållas inne i familjen. Allting blir sagan om ringarna på något sätt.
Men för bara säga, jag har en syster och om jag skulle gifta mig imorgon med en kvinna och min och det fanns en släktring från mormor, då skulle jag skulle tycka att den tillhörde min syrra mer än min.
Det var så, ja. Mm. Ah, där är du traditionell.
Ja, men nej, det vet inte om det är traditionellt. Anledningen är inte av gammal konservativa skäl. Det är att jag tror att den betyder mycket mer för min syster än vad den skulle göra för min nya...
Ja, men det väger ju ganska jämnt alltså här, för att mormor tycker att så här, men gud, ta ringen och nu när du ska förlova dig med din flickvän, och andra sidan kan jag, nu när Peter, när du sa sådär med syrran och allting, så bara, jo, men jag kan ändå förstå, du vet, det syrran kanske har bara sett fram emot att få bära den här ringen i flera år, ända sedan hon var liten kanske hon har
du
tittat på den där ringen.
Jag skulle just knyta upp säcken och säga vad du sa, men du ändrar det.
Jag är så kappvändare alltså.
Okay.
Nej, men det gör dig till en ärlig och genuin människa.
Varför att hålla med dig?
Ja, förvisso. Jag tycker om när folk hör med dig. Ja.
Det verkar som att alla helt plötsligt har vänt 360 grader i den här studien.
Ja, jag har den förmågan.
Håll ringen inom familjen.
Jag skulle inte, om jag stod och skulle lyfta mig, så skulle jag inte vilja ha hennes pappas gördel på mig. Till exempel.
Det är också en ring, en lite större. Ja. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Melissa. Min 20-åriga syster behöver låna pengar av mig. Problemet är att hon är karaktärsvag, unnar sig själv mycket saker och hamnar i ekonomiska bekymmer. Nu riskerar hon att bli vräkt och jag vill inte att hon ska flytta in hos mig. Hon har bett om ett lån på 10 000 för att komma på fötter igen. Jag studerar och det är nästan allt jag har på mitt sparkonto. Min syster säger att hon har en plan för hur hon ska betala tillbaka och så vidare, men hon har haft planer som inte lyckats förut. Vi är ganska nära varandra och jag vill ställa upp, men borde jag det? Mm. Vad säger Josefin Kraftfull?
Jag tror inte det är smart att bara, okej, här får du låna 10 papp, betala tillbaka någon gång, för då kommer hon aldrig få tillbaka pengarna. Mm. Däremot kanske hon kan göra så här att hon gör en deal med syrran att hon får komma till hennes lägenhet och rota runt i källar och vindsförråd och även i själva lyan efter saker som kanske kan ha ett värde som kan säljas, tänker jag.
Bra.
Så har man en loppis eller kanske lägger ut några grejer på Blocket eller sådär.
Fast det är ju inte syrran som ska se till så att syrran börjar dra in pengar.
Nej, egentligen inte. Men här tänker jag att hon hjälper
ju
sin syrra.
Ja, man hjälper ju sina syskon, hoppas jag att man tycker i alla fall.
Ja, eller är det främmande jag tror för dig? Att man i detta fallet gör sig till någon slags medbrottsling och till syrran som då förväntas låna ut pengar, kan jag säga att det finns inget stort i att offra sig för något man inte tror på. Ska hon låna ut pengar till sin syster så måste det vara kopplat till ett straff.
Oj.
Så om hon inte får tillbaka pengarna enligt det tydliga löfte som nu den här syrran är beredd att ge, så ska de vara överens om ett straff.
Och vad kan det vara till exempel?
Arbeta eller göra någonting annat som
det
på något sätt...
ett straff
ja,
i din värld.
Men arbeta för henne. Du ska putsa mina rutor, du ska köra mig.
Du är inne på den här härskarteknikskolan så att säga.
Nej, jag tycker inte att det handlar om att härska över någon, utan det handlar om att göra ett avtal. För att det, jag upplever det som att hon har varit, hon är en sån människa som alltid är utan pengar.
Får låna 10 000 spänn men får ju jobba istället för att betala tillbaka.
Ja, men jag tycker det är bra. Ett starkt motkrav.
Ja, som förvandlas till ett straff ifall det inte uppfylls.
Du vill inte släppa straff.
Nej, jag vill att det ska kännas och riva. Skrappa.
Nej, men jag tycker det blir för, då är det som att man lägger så stor tyngd vid pengar, och klart pengar är ju viktigt, det är ju det tyvärr, men måste man spä på det med massa jävla straff och grejer? Ja, men
vissa behöver lära sig att skärpa ihop sig och inte smsa, låna och hålla på.
Det finns inget som är så tråkigt som pengar, därför kan man bara handskas med det på ett tråkigt sätt.
Och gud vad ni är tråkiga, har ni barn båda två? Så att tråkfars och ni ska straffa, putsa fönster, vad är det där? Usch.
Säger Josefin Kaffer och föreslår en loppis.
Läck en sig med dem och ta ett järn, vad fan. Koppla av!
Inte jag!
Vad fan! Diska en annan dag!
Hur fick du till en rökröst på Josefin Kaffer?
Hon har börjat röka, precis.
Ja, okay.
Jag kommer låta sådär.
Loppis tycker Josefin Kaffer, hjälp henne att sälja av lite prylar. Se till att du straffar syran eller sätter henne i arbete istället. Och sen först lånar du pengar. Mm. Tack! Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Janina. Jag gillar inte när min kille kallar mig för gulliga smeknamn. Jag tycker det är töntigt när han säger gullis och snutte. Särskilt när han gör det bland folk. Jag har tagit upp det, men han säger att det bara är en komplimang. Jag ska lära mig att stå ut med hans smeknamn. Ska jag det? Eller ska jag kräva att han slutar, undrar Janina. Det kröp i kroppen på det, Henrik Jonsson.
Ah, den här gör så ont. Den gör så ont.
Vad säger du, snuttegubben?
Ja, men snuttetutti! Ja. För det första, vuxna kvinnor som pratar med babyröster till vuxna män. Det får mig att
vilja
komma ur skinn.
Men det här är killen som kallar henne för gulliga smeknamn.
Precis, och jag säger detta så att hon ska förstå att jag förstår ännu hur jobbigt detta är. Dock, det är ändå ett bevis på kärlek, och det är hans sätt att visa upp sin kärlek. Det svåra med
han vill ha en hund.
Ja, men det är så det är. Det svåra är balansgången här. Ska han förminska henne till en snuttgurka? Eller ska han...
Hon skäms över honom när de är bland folk.
Så det tycker jag hon ska säga till honom. Kalla henne vid hennes namn. Bland folk.
Janina, eller du är en vällustig kvinna.
Du härliga kvinna. Ja,
det behöver man ju inte säga bland folk.
Frodiga kvinnorskepp.
Du är yppiga.
Min fyrbåk i liv. Vad säger Josefin Kraft?
Ja, nej, jag blir lite förbryllad för att jag tycker att det är mysigt att bli kallad så här gulligull.
Alltså
jag snuttis. Ja, jag har inga problem med det. Jag
tycker. Vad har du blivit kallad för då?
Ja, men allt möjligt skit jag på att säga. Men alltså, jag tycker om det.
Lillsparven.
Ja, men nej, va? Men lillsparven. Det är konstigast. Nej, men vadå? Gullis och älskling och jag håller med honom. Det är ju bara en komplimang. Herregud, är det så, vad då? Ska man bara så här,
lilla silver.
Jag skulle vilja säga
Janina.
Det är faktiskt hans sätt att säga att han gillar henne.
Jag tycker att det är fint.
Jag tycker vi kommer bort från ämnet lite, för det handlar ju inte om han gillade gushboll eller inte, utan mer hur hon ska hantera att han översköljer henne med det här. Och det tycker jag är lite märkligt, för jag tänker att det är en sån ganska central del i ett förhållande om man pratar så. Vissa människor av någon outgrundlig anledning är tossig i detta, till exempel Josefin.
Ja, och då vill jag också understryka, inte bebisröst, där går min gräns. Ja, det vill jag ändå understryka. Ja.
Är ju hungrig.
Ja, du är så
gullig som frågar. Jag vill
gå och sova. Åh, kolla, jag blir kär nu. Jag
ringer liksom. Polisen snart om vi inte slutar.
Ja,
danska också.
Ja. Men det är en central del i en personlighet. Det känns som att hon plötsligt har blivit överraskad av detta. Som det har liksom bara dykt upp om han har slagit om.
Mm.
vilket är intressant av flera skäl. Men då tänker jag, om det är så att han har slagit om och ändrat sig på något sätt, ja då får väl hon ta upp det här med honom, tänker jag. Mm. Och om, det här, om han har varit så hela tiden, då ser jag mer varningsklockor som ringer här för att hennes kärlek har håller på att ebba ut.
Det ja, kan väl, så
den
kan det
känner jag också.
Det är en ganska intressant analys. Det kan ju också vara så att hon märker att det finns ingen i hennes omgivning där den ena kallar den andra för det. Så att hon är liksom ensam med att behöva stå ut med gullis och snuttis. Och då skäms hon.
Det kanske är
jag, jag har hört att folk som kallar varandra för kärlek.
Åh, jag vet! Kärlek. Ja, men då kanske vi känner samma par. För jag vet också, det är
konstigt. Det gör ont i hela min kropp när jag hör det.
Jag tycker det är tautologi på något sätt. Det är liksom, vissa saker...
Nej, det är konstruerat.
Ja, det är så konstruerat. Ja, exakt.
Kärlek.
Men det är det som är hela problemet. Här sitter ni tre och är arga över att andra kallar varandra för vissa namn. Man måste ju förstå, Janina, att hon inte vill bli kallad offentligt. För då sitter andra människor och kommenterar vad hon blir kallad för.
Hon äger inte sina egna smeknamn.
Men ändå, Janinis, det låter ju gulligt.
Ja, det låter som, låter som en grekisk sångare.
Kjafoj.
Du går in nästa och säger gulligt.
Janinis.
Janinis, ja.
Janinis, ja.
Ja, nej men ja.
Okej, det är inte så farligt tycker Josefin Kraft i alla fall. Tagga ner tycker både Peter och Henrik.
Håll dig inom familjen.
Ja, tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Joakim. Jag jobbar på en liten arbetsplats inom ett serviceyrke. En av mina anställda är väldigt duktig och arbetsam men har svårt med det sociala. Hon kan komma ut från kundtoaletten och kommentera lukten högt så att alla hör. Jag har sagt ifrån men hon fortsätter att göra liknande saker. Dessutom luktar hon själv illa. Vi har ingen uniform och hon kan ha på sig en noppig fleece och en alldeles för stor t-shirt som det står Lasses bilservice. Hon är inte så stark i sig själv och jag är rädd för att såra henne. Vad ska jag göra? Undrar Joakim. Peter Magnusson, vad säger du?
Jag förlåt, jag får be om ursäkt. Jag skäms inte över något. Men det är ju lite roligt att de kommenterar hur det luktar på toaletten.
Ja.
Det tillhör ju liksom lite legio på en arbetsplats. Jag ser bilden framför mig att det kommer ut en kvinna så här. Åh, fy fan! Jag tycker att det är något lite roligt så här befriande.
Hon luktar själv lite illa också.
Ja, och det är ju jobbigt. Det vill ingen göra. Det är tråkigt. Där kommer vi till minuset i den här berättelsen. Men jag vet inte, jag tycker så här, han får väl sätta sig som man gör när det är ett problem med någon. Det här är känsliga saker för att det är på personnivå.
Mm.
Men jag tycker att han får väl prata med henne, och om det är ett problem då, till exempel att hon ropar högt hur det luktar på toaletten, så får man ju säga det. Så gör vi inte.
Men det är väldigt svårt att veta hur långt man kan diskutera med denna personen om man ska ta upp alla de dåliga sidorna vid ett samtal. Man får nog börja med doften. Då tar vi alla doft- eller stankrelaterade problem och så låter vi fleecetröjan och det vara till nästa gång för att se om vi får någon förbättring.
Ska han säga att hon luktar illa med
det? Det tror jag är väldigt viktigt att våga säga. För det är nog det enda man faktiskt kan säga.
Mm. Det här med fleecetröjan för övrigt, vad är det nu för fel på fleecetröja? Det kan man ju lösa genom att införa någon slags klädkod på företaget och skriva lite... någon slags råd om vad som är acceptabelt.
Här har vi inga fleecetröjor.
Här har vi inga noppiga fleecetröjor. Eller glesbygdskostym som det kallas. Nej, men det kan man ju göra så att den inte riktar sig till en person. För det kan ju vara känsligt då. Som du sa, Henrik, att man inte behöver gå loss på alla.
Nej, för då är det risk för att det blir en personlig sak.
Ja, man måste nog vara jättetydlig och rak och samtidigt understryka vilket fantastiskt jobb hon gör, naturligtvis. Men alltså att vara snygg, det är också en talang som hon behöver öva på.
Mm-hmm.
Så att vad jag inte förstod är så här, vadå, hon går in och lägger en klubba på toa och sen går hon ut och säger att det luktar skit.
Det
eller var det så?
Nej, hon kanske bara gör nummer ett så att säga. Och sen kanske någon som gjort nummer två innan och så kommenterar hon det.
Men varför är det så? Det förstår jag inte.
Ja, men
det
gör
så
man
är det ju här.
Ja, men du går inte ut och säger så här, fy fan.
Det är klart jag gör.
Gör du det? Inför alla?
Men vadå, alla vet ju...
kundmöte här bland. Ska nej, sälja alltså... in din podd.
Nej, men ibland om man är jättekissnödig så råkar man springa in på den där killtoan, du vet vilken, här borta. Och så luktar det jätteilla där.
Du menar att killtoa luktar mer illa än tjejtoa?
Ja.
Det gör det inte alls.
Det gör den visst. Jo, det gör den visst.
Det är en sötare doft bara på kvinnor.
Kissdoft.
Ja, men det gör det, Anders. Det är ingen som förstår varför. Men det gör det.
Nej, men man behöver ju inte skrika ut, men ja, nej, men vadå? Då kanske man säger till nästa som står på tur att ta inte den där tonen, den luktar lite illa, så ta den där istället.
Man får köra den gamla vanliga. Typiskt min otur, någon som har varit där innan.
Lite för högt.
Lite för högt. Det där var rejält.
Man måste få med sig folk.
Ja. Men det var någon som sa, du tyckte i alla fall, Peter, att man ska vara tydlig och klar i det här. Eller var det du, Henrik, som tyckte
det? Jag tyckte att tydlig och klar på själva doftdelen. Just låt det. Kläderna och hennes övriga sätt vara hennes.
Nej,
dela
nej,
upp kritiken.
Hon måste skärpa sig med sitt yttre. Alltså.
Var rak och tydlig med att du måste sträcka upp dig med ditt yttre, säger Josefin Crawford.
Ja.
Jag bryr mig inte så mycket om kläderna, men hygienen är ju viktig.
Mm, tack så mycket.
Brukar hänga ihop.
Hejsan Dilemma-panelen, heter Damis. Jag har börjat på nytt jobb och mina kollegor ska göra high fives hela tiden. Hårt, så att man lämnas med en röd svidande handflata. Då är det en bra high five enligt mina kollegor. Jag tycker det är väldigt töntigt att förknippa det med osköna sportiga killar från högstadiet. Samtidigt så vill man ju passa in liksom på nya jobbet. Kan jag berätta vad jag egentligen känner för high fiven, undrar Damis. Vad säger Peter Magnusson?
Ja, men jag vet vad, jag kan känna djupt med honom här. Ingenting är så genant som när folk höjer handen för en high five när man är över 40 år. Och det är också verkligen ett dilemma, för du kan ju inte gärna icke besvara den. För det är ju sån otrolig skänning av den andras heder på den sätt. Ja, det är ju liksom att shanghaja någon på något sätt. Det är att sätta någon i en otroligt prekär situation. Ja. Och det är ett övergrepp, skulle jag vilja säga.
Framförallt när de fyller på när det har gått med pinsamma tre sekunder med handen upp när de säger high five!
Precis. Och när du säger det är ett fullständigt oacceptabelt beteende såklart som de borde ta upp på något måndagsmöte, att man måste sluta med det. Ja. Det finns en kultur där man håller på med det, då får de gärna göra det, men blanda inte in andra i det, för det är mycket, mycket fult.
Vad ska han göra då? Ta upp det på måndagsmötet eller ska han...
Nej, det går ju inte heller. Det är faktiskt svårt på riktigt.
Men vad hade du gjort då?
Men jag har några gamla kompisar.
Men vad gör du när de slänger upp?
Jag skulle komma till det. Nej, men de får den tillbaka.
Du pallar inte.
Nej, jag gör inte det. Utan
ditt ryggradslösa
jag har känt det med många år. Och jag blir röd som en tomat. Och så tittar jag alltid omkring mig så här efteråt för att se om någon såg det där. Och tänker att gör de det, då kommer jag... Man kan bli anmäld eller förlora jobbet. Det är alldeles en cred i alla fall. Jag försöker göra en lite mindre rörelse liksom. Så att den ska gå snabbt på något sätt. Sådär. Och försöka förvandla den till någonting som ibland, om man otur, blir en gangsterhälsning. Vilket är ännu värre.
Josefin Crawford, vad säger du om det här?
Alltså, till att börja med så tror jag att bland high-fivare så är det nog egentligen strikt förbjudet att säga high-five. För det är ju på något vis, då har ju high-fiven misslyckats om man är tvungen att säga något.
Och det är som att säga god dag, hand.
Hej, höger. Nej, det går ju inte. Men jag måste nog säga att jag tycker ju, jag känner mig ju, det finns ju några som high-fivar mot mig och då känner jag mig alltid lite så här skön och tuff. Alltså jag gillar ju det. Jag bara, oh yeah, I'm with you man. Hello, yeah, yo. Jag tycker om det. Men jag har en lösning. Det är att han, när han gör fiven så catchar han den andres hand, håller i den ger en så här varm kram också. Så här, oh, för då kommer ju high-fivern tycka att det där var lite too much.
Man laddar den med negativa energier.
Ja,
Pavlov Skinner.
Det där var så bra så jag fick faktiskt gåshud. Om vi alla gör så där att vi tar tag i handflatan och ger vederbörande en rejäl kram.
Och då lär de sig att det där ska jag inte göra igen.
Nej.
Eller så kommer de älska kramen och då har man ju ändå infört en helt ny hälsning. Så det är coolt.
Och hjälper det inte första gången så fyller man på med tung kyss.
Ja, vi har ju löst det här. Ja,
det är smart av Jossan, måste jag säga.
Det är viktigt för honom att börja kramas och tungkyssas om man nu ska fylla på med det direkt. För det är risken är att han blir en high-fivare. Så att nästa som kommer till jobbet, då flyger den bara upp. Jag tror att det är som för Anders och mig när vi flyttat till Stockholm. Du har en liten kort tid på dig att ta beslut om du ska behålla din dialekt.
Just det.
och du har tagit beslutet så blir det så. Det är likadant med high five.
Yes. Mm.
Du har en kort tid på dig om det blir en sån eller inte.
Mm, man tar det snabbt. Mm. Det är några få timmar där. Man avgör om man ska prata på stockholmska eller
kan. Men ert fönster måste vara stängt nu.
Det är helt totalt tvärt. Jag kommer inte släppa åt en jävla vad beroende han har. Det är skånska som gäller. Tack så mycket. Nu är det slut för den här veckan. Tack så mycket Peter Magnusson.
Mm. Tack.
Som svalde en halv liter vatten i ett svep. Tack så mycket Jossan Crawford.
Tack, tack.
Tack så mycket Henrik Jonsson.
Anders, det var en ära och en glädje.
Och sen så mailar du där hemma in dina dilemman till mig på dilemma@mixmegapol.se. Kom ihåg att vi byter ut ditt namn så att du kan vara anonym. Nästa helg är jag tillbaka med Linda Lindoff, Micke Tornving och Alexandra Pascalido. Vi härifrån säger ha en underbar söndag förmiddag och säger hej hej!
Hej då!